Den nya människan på insidan är skapad till gemenskap med Gud, skapad i gemenskap och har gemenskap med Gud. Men vi behöver utveckla den människan och låta den växa till i oss. Så att den tar över våra sinnen och våra kroppar. Det är det som kallas att vandra i anden. Och vi sa här att det är sån oerhört potential i var och en av oss i Messias, eller Messias i oss, den nya människan i oss, är en oerhörd potential. Som vi skulle kunna lyfta och öppna på locket här och titta vad som finns på insidan, så skulle det vara så ljus så det är starkare än solens ljus. Våra kroppar skyler detta ljus. Därför säger Paulus, Rabbi Shaul, att denna skatt har vi lerkärl. Lerkärlet är ju kroppen. Som är väldigt bräckligt. Du slår det i marken så går det sönder. 1000 bitar. Men på insidan finns det någonting underbart. Någonting ljust. Och vi tränade lite igår kväll på hur vi ska gå i den här andliga människan. Vi kan lämna kroppen, vi kan se saker, vi kan röra varandra i anden. Att mötas i anden, alltså våran kropp är ju en behållare av det vi egentligen är. Jag är ju inte en kropp, det är en del, en liten del utav mig, men jag är ju större än kroppen. Jag går ju så där 1 meter runt omkring här. Så när vi kommer nära varandra så möts vi liksom, jag vet inte om man kan säga 2 ballonger möts, sen så det är lite mjukt så där, va. Men det är en andlig kontakt. Därför är det viktigt att vi är tillsammans. Och det är också viktigt vilka vi är nära. För det kan, man kan till och med bli besmittad andligen genom människor som har orena andar runt omkring sig. Och det behövs inte ens att man rör varandra, utan det är bara man känner att det är någonting som är obehagligt runt omkring den människan. Det känner vi alla till. Så vi är mycket mer än själva kroppen. Den andliga sfären runt omkring oss, det är faktiskt det viktigaste av oss. Men vi har blivit tränade i vår materialistiska kultur att bara fixera oss vid det som syns för ögonen. Trots att vi är väldigt medvetna, eller i vårt omedvetna väldigt medvetna om den andliga verkligheten som finns hela tiden, så väljer vi för det mesta att ignorera de här impulserna. Kvinnor är lite mer känsliga än män. De har det som kallas det sjätte sinnet. Liksom, de känner liksom på lukten på något sätt. Det är en blandning av alla de andra sinnena. Barn är väldigt känsliga för det här. För de är ju i upptäckarspåren. De vill lära känna världen som de lever i. Och ju äldre man blir, desto mer blir man tränad att tänka i ett visst mönster. Och så ignorerar man de här signalerna från den andliga verkligheten som finns runt omkring oss hela tiden. Hur stora är vi egentligen? Hur mycket kan min ande sträcka sig ut och röra vid andra människor? Hur mycket kan din ande röra vid mig? Man kan ju fundera på det. Ibland när man kommer nära människor så liksom, pop, det liksom vibrerar. Det är liksom elektricitet. Jag känner att det kommer ut saker från mig just nu, från min ande. Jag vet inte om ni känner det. Men jag känner att det kommer från er till mig och från mig till er. Det är liksom en kommunikation. Elektricitet. I sådana här New Age-sammanhang och sånt talar man om vibrationer och grejer. De känner till det här. Och det är ju sant. Det är ju en verklighet. Gud har ju skapat världen på det sättet. Den här andliga människan. Behöver vi utveckla så att vi kan fungera och tjäna Gud med den. Paulus säger, jag tjänar Gud i min ande. Naturligtvis ska vi tjäna Gud med kroppen också. Men det viktigaste är att vi har en andlig gemenskap, en andlig tjänst, en gudstjänst i anden. Och sen först över och vi tar kontroll över kroppen och ser till att kroppen tjänar Gud och själen tjänar Gud. Som David kung David säger, själ, o min själ, lova Gud. Skärp dig nu. Ta nu i min själ och lova Gud, har vi översatt. Och så kroppen får man bestämma varje morgon. Nu ska du minsann upp och prisa Herren. Så bestämmer man över tungan och säger, nu ska du tala i tungor. Det är bara obligation. Nej, det heter så. Obligation. Tvång. Det har ingen betydelse om jag känner för det eller inte. Jag måste tjäna Gud. Jag måste prisa Gud. Att prisa Gud är ett offer. Mamma tycker inte om att borsta tänderna på morgonen. Inte på kvällen heller för den delen. Men hon måste göra det. Hon lärde mig att jag måste göra det. Det är saker man måste göra. Monica undrar om hennes dotter äter frukost på morgonen. Är du här, Monica? Ja. Har du ätit idag, säger hon till sin dotter. Hon måste äta. Annars mår hon inte bra. Det är saker du måste göra. Du måste prisa Gud. Du måste dansa. Ja, måste. Vad betyder måste? Okej, låt bli då, men tjäna inte Gud då. Uppfyll inte Guds plan med ditt liv. Tjäna Herren med allt vad du är. Och i min ande kan jag göra väldigt mycket. Till och med när jag sover. Anden sover inte. Jo, det kan jag göra. Till och med när jag är vaken. Man kan somna i anden. Och anden jobbar ingenting och tjänar ingenting. Och så. Och anden kan vara vaken även om man sover i sängen. Och sömnen är till för bland annat att anden ska få information ifrån himlavärlden. För när vi sover så är sinnet bortkopplat. Hjärnan håller på och kör en sån här clean up. Alla information som man har fått under dagen genom de fem sinnena måste processeras av hjärnan under natten. Och det är väldigt viktigt. För det är saker som hjärnan rensar bort och filtrerar och sätter på rätt plats och sådär och får ordning på livet. Och hjärnan håller på också att rena kroppen när man sover. Det går i de lungorna och så här vidare. Så vissa tider så börjar man hosta när man har varit i dammig miljö. Dagen innan så kommer en viss tid på natten och slutet av sömnen som man börjar hosta upp det här. För det renas olika områden i kroppen under nattens sömn. Men det är också att Gud verkar på oss och ger oss impulser och information. Därför så är drömmar ett sätt för Gud att tala till oss. En av de sakerna som är väldigt viktiga när det gäller vår andliga gudstjänst, det är sången och musiken. Och jag ska tala om det idag. Och jag önskar vi hade 15 timmar. Men det har vi ju. Till frukost. Eller 13 i alla fall. Nej. Jo, 13 timmar till frukost. Jag önskar att vi fick tag på det här nu. När Sadrak, Mesak och Abednego var i Babylon så var de väldigt utsatta för okulta makter. För Babylon är okultismens vagga. Irak. Och det var en kung där som hade gjort en stor staty. Nebukadnessar hade gjort en jättestor staty. Och han hade sagt till allt folket i landet att de skulle tillbe den här statyn. Men så var det då tre judar som hette Hananel, Misael och Azaria, som då fick nya namn, Sadrak, Mesak och Abednego, som hade lärt sig att Gud är en och bara en. Inte två, inte tre, inte hundra, och det finns bara en Gud, och man får inte tillbe någon annan Gud. Och inte någonting annat som representerar Gud heller. Och då befallde kungen att alla skulle tillbe den här statyn, och det skulle de göra när de hörde musikinstrument. Slå upp nu i Daniels kapitel 3. Då ska vi se. Vers 12. Men nu finns här några judiska män, Shadrach, Meshach och Abednego, som du har satt att förvalta Babels provins. Dessa män sätter sig över ditt påbud, o konung. De dyrkar inte dina gudar och tillber inte den gyllene staty som du har ställt upp. Då befallde Nebukadnessar i vrede och raseri att man skulle föra fram Sadrak, Mesak och Abednego. När man hade fört fram dem inför kungen sa Nebukadnessar till dem: är det sant att ni, Sadrak, Mesak och Abednego, inte dyrkar mina gudar och inte tillber den gyllene statyn som jag har ställt upp? Om ni nu faller ner och tillber statyn som jag har gjort, när ni hör ljudet av horn, pipa, cittra, lyra, harpa, säckpipa och alla slags instrument, så är allt väl. Men om ni inte tillber ska ni i samma stund kastas i den brinnande ugnen. Och vilken Gud kan då rädda er ur mina händer? Då svarade dessa judar, Sadrak, Mesak och Abednego, konungen: o Nebukadnessar, vi behöver inte svara dig på detta. Om det blir så, är vår Gud som vi dyrkar mäktig att rädda oss ur den brinnande ugnen och ur din hand, o konung. Men om inte, så ska du veta, o konung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar och att vi inte tillber guldstatyn som du har ställt upp. Underbara människor. Vet ni fortsättningen? De blev kastade i den brinnande ugnen. Tre stycken. Och plötsligt var det fyra stycken i ugnen. Och ingen blev bränd. Inte ens håret. Luktade inte ens bränt. Deras kläder när de kom ut. Det var musiken som aktiverade falsk tillbedjan. Och musiken aktiverar också sann tillbedjan. Det som finns i den rena sidan, i helighetssidan, finns också i orenhetssidan. Allting är parallellt i den här världen. Gud har skapat allting så. Det är en spegelbild. Det finns en ton i himlen. Låt oss slå upp Uppenbarelseboken. Kapitel 14. Och jag såg och se lammet stod på Sions berg. Och med honom 144 000 som hade hans namn och hans faders namn skrivet på sina pannor. Och jag hörde en röst från himlen, eller ett ljud. Röst och ljud är samma ord på hebreiska. Koll. En röst från himlen som bruset av väldiga vatten och dånet av kraftig åska. Rösten jag hörde var som när harpospelare spelar på sina harpor. Från himlen. Det finns ett ljud i himlen. Det finns en ton inte bara en, det finns massor här. Ser vi att det var massor med olika saker. Från det allra starkaste till det allra ljuvligaste harpospel. Den andliga människan söker sig uppåt. Den materialistiska, kötsliga människan söker sig neråt. Om man är gudsinriktad i sitt inre så vill man få tag på det som finns där uppe. Och Paulus säger, titta inte på det som finns på jorden. Fäst er blick på det som finns i himlen. Det finns massor med grejer där. Allting som finns här nere, det kommer därifrån. Där är källan. Och försök att få tag på den ton som finns där. Profetia är att höra och föra vidare det man hör. Så det är inte bara att höra ord utan också att höra toner från himlen. Finns det toner i himlen så finns det också toner i den onda andevärlden. Och finns det rena profeter som hör toner från himlen så finns det också falska profeter som hör toner från den onda andevärlden som är en värld nedanför himlen. Av orena demoner som Gud har skapat. Han har skapat allting. Och den som lyckas få in tonen i hjärtat på folk är den som kan dominera det folket. Så om du får in tonen från himlen i ditt hjärta så kan du ledas av himlen i din inre människa. Och får du in toner från den orena världen så kommer du att ledas till synd. Precis som Sadrak, Mesak och Abednego här. Vägrade att böja sig för den musiken. De tog inte in varken musiken eller det som musiken skulle leda till av gudadyrkan. De var judar, de visste det är orent, det vill de inte röra. Det kommer från en annan källa. Vi tjänar den levande guden. Vi tjänar den ende. Och vi tänker inte böja oss för det orena. Varken för deras musik eller för deras staty. Det finns så mycket bombardemang i världen idag av oren musik. Varför? Därför att det är ett sätt att dominera folket. Från mörka krafter i himlarymden och falska profeter. Många av musiker och sångare och artister är falska profeter. De lyssnar på en oren källa. Och så för de ut det. Och så blandar de det med vackra saker. Och så rör de vid ungdomarnas hjärtan. Och så får de dem till sig. Alice Cooper, en av världens modernaste världens bästa inom citationstecken gitarrister. Han begick självmord om jag minns rätt. Men han var en av de viktiga. Han spelade på sin gitarr och lyssnade på hur han spelade. Det är alltså fantastiskt. Tekniskt sett så är det otroligt skickligt. Och så spelar han. Folket blir liksom hypnotiserat. Och han skrev så här. Med musiken kan vi hypnotisera folk. Och när vi har gjort det så kan vi säga vad som helst till dem och de kommer att göra det vi säger. Falsk profet. Vilken musik släpper du in i ditt hjärta? Vilken källa kommer musiken ifrån? Från den rena källan eller från den orena källan? Vart leder musiken i ditt liv? När jag var ung så lyssnade jag mycket på musik. Vi är uppvuxna i en familj där man har haft musik från början. Pappa lyssnade på mycket klassisk musik. Och vi spelade också. Vi var i ett sammanhang där vi spelade hela familjen. Och sjöng och lärde oss från början. Så musik är en stor del av vårt liv. När jag var ung så fick jag tag på en sån här Walkman, alltså en sån här bandspelare som man kunde sätta öronproppar på och så går man kring och lyssnar. Och då märkte jag att man kan ha musik hela tiden, liksom känna det här ruset och liksom flyga på molnen så hela tiden när man går och handlar och när man hela tiden kan man ha lyssnat på musik. Jag tyckte det var mysigt liksom. Vi spelade också i flera band och så där under skoltiden. Och jag gick in i en värld där det var oren påverkan av musiken, rockmusiken. Jag spelade trummor i ett band, vi hade ett band, familjen, våra syskon, kusiner. Och sen fick vi besök av en missionär som sa att musik är andlig. Och det är inte bra det där du spelar. Det skapar uppror, det skapar problem i ditt hjärta. Du kan inte tjäna Gud om du lyssnar och spelar det där. Och jag blev jättesur på honom. Men sen så, eftersom jag var villig att tjäna Gud, jag hade gett honom mitt liv, så tänkte jag ordentligt på vad han hade sagt. Och han gav mig massa bibelord. Och han visade hur David med sin harpa kunde spela så att en ond ande for ut ur Saul, kungen. Han var påverkad av en demon. Bara att David spelade så kunde en demon drivas ut. Och med de här bibelställena så blev jag övertygad om att musik är andligt. Och då insåg jag plötsligt att det vi höll på med, det var ju faktiskt inte bra. Så jag tog beslut om direkt att lämna det. För jag ville tjäna Herren med mitt liv. Och så tänkte jag ska söka reda på det som jag upplever är andlig musik. Som min inre människa, det sa jag inte då, för jag tänkte inte riktigt så, men det förstår jag nu hur det var. Jag kände att jag ville uppbygga mig i mitt inre andliga liv. Och sökte då massor med andlig musik. Och jag hittade massa själslig musik som inte riktigt gav näring till min inre människa. Det var vackert för öronen, men inte riktigt sådär så att man kopplade med Gud. Så jag gick tillbaka i tiden. Och hittade Einar Ekberg. Och sånger från 50-talet i Philadelphia kyrkan i Stockholm. Och det rörde vid mitt inre, min ande. Och om man tänker rent modernt sett, ungdomsmässigt, där i gamla sånger. Liksom, rent tekniskt så var det liksom gammalt. Men andligt så var det en ton där. Som rörde vid mitt inre. Och jag gick och lyssnade på Einar Ekberg. Och Philadelphia-kören i Stockholms sånger. Och jag kände att min ande lyftes upp av det där. Sen kom den tid då jag började lyssna själv på himlen. Jag behövde ingen annan som sjöng för mig det som fanns i himlen på 50-talet. Det var ju länge sedan de tonerna lät i himlen. Nu finns ju en annan ton. Och jag ville själv lyssna. Vad finns där nu? Jag vill liksom uppleva det som finns i himlen idag. Och koppla med det. Och jag kände att jag kan inte lyssna på någonting. Jag stänger av all musik. Alltså jag var en musikfreak. Säger man så. Kanske i Sverige säger man att jag var musikfrälst. Det sa man på när jag var ung i alla fall. Det kanske man inte säger idag. Det ser ut som frågetecken här. Det gör man alltså inte. Här, bort med allt. Och nu är det så att om vi sitter i en, till exempel någon som kommer och hämtar mig vid flygplatsen. Jag reste ju mycket nu, väldigt mycket, 40 dagar här. Och då satte de på sin musik i bilen. De har ju alltid musikfolk. Det var judisk musik och det var liksom lovsångsmusik. Och det stör mig. Trots att det är vackra saker. Från en ren källa. Men det är inte det som jag vill höra. Jag vill höra direktsändningen. Varför vill jag höra det? Jo, för att jag vill... Det är inte så bra ord. Synkronisera. Kan man inte ha något bättre ord? Koppla. Ja, harmoniera. Okej då. Jag vill vandra eller flöda med det som händer i himlen nu. Och vandra med Gud nu. Jag vill inte vandra med Gud med det som hände under den där inspelningen som de lyssnar på just nu. Det var väl bra det. Det är jättebra. Det är bra. Men jag vill ha något bättre. Jag vill gå med Gud nu. I den ton som finns just nu i himlen. Det är det jag vill ha. Så det stör mig det mesta jag har. Jag lyssnar inte på musik längre. I stort sett. Det ger mig för lite. Alltså nu talar jag om musik som man sätter på med knappar. Däremot så är jag noggrann med att lyssna hela tiden vad som finns i himlen. Och jag försöker att föra ut det i mitt liv. Sjunga det. Och det har hänt vissa gånger att jag har hört vissa melodier. Vi var i Ungern. Vi var för några år sedan tillsammans med en församling här i Stockholm som inte finns, eller här i Jönköping som inte finns kvar. Åkte vi till Ungern på en resa. Och jag spelade piano då. Och vi stod i lovsång och det var underbart. Herrens närvaro var där. Och så plötsligt hörde jag en melodi. Och nu ska jag spela likadant, spela likadant. Och när jag spelade det så kom det en så stark kraft över hela samlingen så folk föll i golvet. Och en man började skrika. Han blev av med en demon som hade plågat honom. Bara av att föra ut de toner, få toner som just då fanns i himlen. Och vi fick tag på det och förde ut det här. Det här är att profetera. En typ av profetia. Då blir man ju sugen på mer när man ser sånt här då, va? Och inför den här resan så tog jag kontakt med en kille i Guatemala som heter Sergio. Han är saxofonist. Och jag vet att när han spelar, då kopplar han med Gud. Han ber med sin saxofon. Så jag sa till honom, häng med mig. Vi måste spela tillsammans, du och jag. Jag ska resa i Centralamerika. Häng på. Okej, jag hänger på. Så träffas vi. Vi hade inte övat någonting. Jo, jag hade skickat några inspelningar som jag hade då till honom. Och så kom, okej, nu kör vi. Kom sent till mötet. Det var liksom problem med trafik och flygplats. Och så där. Många mil vi skulle åka och så kom vi sent. Folk hade väntat från 7 och vi började vid 10. Och de satt kvar och väntade på oss. Men det var inte så lätt. Och så spelade jag på synthesizer då och så började han och spela sin saxofon. Och plötsligt då, nu har vi det. Och så började vi spela. Och så kommer Guds närvaro. Och det blir starkare och starkare och starkare. Och så, jag har en inspelning på det faktiskt. Jag letar efter det. Jag tror jag ska leta lite till. Jag tror jag ska föra fram det. För ni måste få höra det här. Jag har skickat den till Sverige. Kan du ta fram det, Marie? Och under tiden jag pratar här så kan du leta. Så samarbetar vi. Och det var vissa saker som jag bad ut i anden då. Och så spelade han samma sak med sin saxofon. Det är alltså, när du spelar ett instrument så måste du be med instrumentet. Det är inte bara liksom att föra fram toner. Det är någonting mycket djupare. Gud har skapat det här för ett andligt arbete. Om du bara spelar toner så är det för lågt för den andliga människan. Så ni som spelar här, jobba hemma. Gå in i din kammare och stäng din dörr. Och spela till en fader som är i det fördolda. Spela med ditt instrument. Och se till att du kopplar med anden när du spelar. Liksom söker, det kan vara starkt, svagt, högt, lågt och vissa melodier, vissa rytmer. Lyckas du att koppla med det Gud gör just då, då är du en profet när du spelar. Och det krävs träning. Vi spelar inte inför människor, vi spelar inför honom. Vi spelar för att det han säger, och alltså det han låter, det vill vi föra ut i den här världen. För vi vill att Guds härlighet ska bli synlig genom oss. Och det är en väldig makt i det här, det står skrivet. Och det var faktiskt de orden som våran mästare citerade när han hängde och dog för oss och sa: min Gud, varför har du övergivit mig? Och det är psalm 22. Och så fortsätter man och läser. Dock är du den helige, vers 4, psalm 22. Den som tronar, var då någonstans? På Israels lovsånger. Vad betyder trona? Du sätter upp din tron. Du regerar, du visar din makt. Du tar kontrollen. Var någonstans på Israels lovsånger? Israel är ett lovsjungande folk. Judarna är ett sjungande folk. När man blir bortförd till Babylon säger vi hängde våra harpor i träden. Vi kan inte sjunga Sions sånger här i fångenskapen. Man har alltså harpor med sig till Babylon när de gick bort i fångenskap. Kung David var en profet och han lyssnade på himmelen. Och han hörde toner. Och så provade han alla instrument som fanns. Och han sa, det låter inte riktigt likadant. Jag måste ha tag på nya instrument som låter som det jag hör. Och så hittade han på nya instrument, står det skrivet. Därför finns det Davids harpan som gjordes av kung David för han skulle föra ut i den här världen det som han hörde från himlen. Det måste vara rätt träslag, så ska det låta. Och så bestämde han, de instrumenten ska ni använda i templet. Och så ska ni sjunga till Herrens ära 24 timmar om dygnet. För att föra ut Guds härlighet i den här världen. Thank you. Det är ett litet exempel. Och nu lyssnar vi på en inspelning av det som vi hörde i himlen just då. Och ändå så känns det så att det ryser. Jag kände att jag ryser. Jag vet inte om ni ryser. Det är en man som har lärt sig att lyssna. Och vi lyssnade tillsammans och förde ut det här då. Alltså resultatet i mötet när det är så här. Det är alltså folk får möta Gud. Folk sitter och gråter. Andemakter lämnar. Folk blir helade utan att vi rör dem. Jag skulle gärna vilja höra kung David när han sjöng. När han sjöng, Herren är min herde, mig skulle inte passa. Jag skulle vilja höra honom. Och jag har frågat mig själv, varför har vi inte kvar inspelningarna från den tiden? Och jag har fått ett svar. Nej, jag har fått ett svar. Gud ville inte att det skulle vara kvar. För då skulle han låtit oss kunna höra den inspelningen. För han vill att vi ska lyssna på det som finns idag. Och du kan sätta andra melodier på de texterna. Du kan sjunga psalm 23 med din sång. För du är en fågel. Det finns en fågel här inne. Du har en melodi i ditt hjärta. Därför säger Paulus, sjung och spela till Herrens ära i era hjärtan. Så du kan inte lyssna på Svensktoppen och sådana här grejer. Det kanske inte finns kvar Svensktoppen. Om du sjunger de här sångerna, vad är det för sånger du har? Det är inte det du ska spela. Det är inte den skivan som ska gå här eller MP3-spelaren här inne. Ta bort den där, byt och sätt det som är i himlen här. Så det är därför jag inte vill lyssna på musik. Speciellt inte musik som kommer från människor som inte är kopplade med Gud. Andliga människor. Det är för lågt för mig. Jag vill ha en annan sång i mitt hjärta. Och jag kan bara ha en sång. Har ni märkt att man kan inte ha två sånger samtidigt? Så antingen har du en lovsång eller så har du en annan. Så du kan byta skiva då. Byt skiva. Sätt in den som är bra. Så du sjunger Herrens lov hela tiden. Hela tiden. När du sover till och med. Jag har en ton här inne hela tiden. Och när jag då läser psalmerna. Så vill jag föra ut det som är jag som Gud har skapat i mig. Min sångfågel ska nu prisa min fader i himlen. Och du kanske har en annan melodi, det är helt okej. Och vissa tider har man vissa typer av melodier och andra tider andra typer av melodier. Beroende på hur man, i vilket sammanhang man är och vad man ska uträtta. För ut det du har i dig, det är väldigt viktigt. Gud tronar på Israels lovsånger, för han har lärt Israel att sjunga. Mose lärde Israel en sång i slutet av sitt liv. En sång som skulle vara i deras mun så att de aldrig skulle glömma Herren. Det var sång han förde över till dem. När de hade gått igenom Röda havet så sjöng de. Det var en rejäl sång, den läser vi varje morgon. Finns den med i bönboken? Moses sång. Och Miriam tog en tamburin och dansade med kvinnorna och sjöng. Och så svarade kvinnorna. Och så sjöng hon och så svarade. Israel är ett sjungande folk. När vi läser Toran så sjunger vi Toran. Och när vi ber så sjunger vi. När jag ber så sjunger jag. Och det står till och med att när Herren ska straffa Amalek. Jag tror det var Amalek. Nej, det är Assur. När han kommer och ska döma jorden så kommer han att straffa Assur. Så kommer han, varje slag han slår mot sin fiende ska han göra under sångers ljud. Det finns krigssånger. Då är det profeten Jesaja. Gud verkar genom sång. Så då bör vi lära våran andliga människa att kommunicera på det här sättet. Och när vi talar så är det ju faktiskt melodi. Det är ju faktiskt melodi, speciellt i svenska språket. När vi pratar svenska utomlands så tittar folk, vad är det för språk ni pratar? Svenskan är ett sjungande språk. Ungerskan är vackrare. Ischten adjon meg. Vi är skapade att hålla på med melodier hela tiden. Melodin säger någonting. När jag säger någonting, då tycker ni att jag är glad eller så. Om man säger någonting, så betyder någonting annat. Jag sa ju samma sak. En hund, du kan säga, åh vad dum du är knäpp i huvudet. Och hunden är jätteglad så här. Bryr sig inte om orden, bryr sig om tonen. Vi behöver inte konstgjord andning för att sjunga till Herrens ära. Du behöver inte att de pumpar in dig i massa sånger för att du ska sjunga. Vi behöver inte folk som står här framme och leder, försöker pumpa upp oss som sitter här nere. Sjung nu, dansa nu, gör någonting. Behövs inte. Om alla lever i detta. Dag och natt. Men det är så mycket orenhet. Så mycket bombardemang av massmedia. Överallt kommer budskapen med musik i den kommersiella världen och överallt där vi rör oss i världen. Internet, tv, radio, affärer, där ska det vara musik. Allting är musik, musik, musik. Budskapet är, följ våran musiks inflytande. Vi vill leda dig till denna staty. Böj dig ner och köp. Nu organiseras en viktig musikevenemang i Belgien och flera andra länder som heter Tomorrowland. Där man på ett okult sätt tar kontroll över miljontals ungdomar genom elektronisk musik för att bli förenade på hela jorden. Israel är inblandat i detta. Okulta makter vill skapa en ny generation av ett enhetsfolk. Det är den nya världsregeringens ungdomar som ska ta över makten på jorden. Och det gör man genom musik. Samma sak som Babylon. Skicka inte era ungdomar till Tomorrowland. Det är livsfarligt. De kommer att svära trohet till antikrist i anden. Trots att de kanske inte vet om det. Men de kommer att koppla med den anden. Det kommer nu. Nej, det är inte Harry Potter. Men det är också okult. Det är mycket farligt. Harry Potter är mycket farligt. Det är den 23 juli. Ett stort evenemang. På flera platser på jorden. Och kopplar i med satellit. Så man kan ha kopplingar överallt. Israel är med det. Så bara varna era barn för det här. Så att de inte kommer in i detta. Det är märkligt att när man vill ha kontroll över världen så gör man det genom musik. Man tar det genom musik. Och det har hållit på många år. Så det är viktigt vad vi spelar och vad vi har hemma. Vad vi tillåter våra barn att lyssna på. Vad vi själva lyssnar på. Jag har väldigt många bibelord här. Hjälp mig nu far, jag ska göra. Jag vill både sjunga och spela och tala. Jag vet inte hur jag ska få ihop det. Jag ska försöka köra fort här nu. Hjälp mig nu, fader. Jag vill säga till er som spelar. Stanna till lite mer. Det är för uppskruvat. Din själ är uppskruvad. Stanna till. Lugna ner dig. Och lyssna mer när du är själv. Jag ska spela lite, sen ska vi tala mer.
av det du har gett mig. Ta emot min lovsång, jag ber dig. Vem är jag att stå inför levande Gud? Men du har köpt mig med ett pris så högt att jag inte förstår det. Och jag kan med frimodighet närma mig som vet vad lovets offer är, som kan prisa dig med rena läppar och rena hjärtan ständigt. Låt inget som finns i denna värld smutsa ner min själ. Sätt en mur omkring mig, lär mig vad som är rent, lär mig att lyssna. Tonen som finns i himlen, na 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 Nej, 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 nej. Över våra själar, David, ge mig lite tack där. Else, man, hjälp mig, ge mig lite takt. Men na 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 na. Kom ut ur ditt skal. Klappa händerna åtminstone. Ställ dig upp om du vill. Vi proklamerar frihet för denna generation. Na 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 na. La 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 la.
Kör vidare med takten.
kungen kommer snart och jag ska se honom. Det är min mästare, min frälsare, min befriare, min räddare, han som gick i döden för mig. Han kommer snart på ett moln, och jag kommer att vara där hos honom och se honom i ansiktet och så säga: tack för att du dog för mig. Tack att du tog min synd och du tog min skuld och du gav mig frihet att lova Gud i evighet.
Prisat vare Herrens underbara namn. Lär oss att sjunga ditt lov. Jag ber att du befriar alla som sitter här, att vi kan koppla med himmelens ton och sluta ta in ogräs, eller vad man nu ska kalla det. Jag prisar dig, jag lovar dig från mitt hjärta. Gör oss till sångfåglar istället för klagomurar. Lovat vare Herrens namn för det som är bra och det som är jobbigt. Prisa Herren för allt. Varje gång jag klagar så säger jag: Gud, du kan inte styra din värld som jag vill. Sluta klaga då. Sjung hans lov. Du har en ton där inne som ska ut ännu ljuvligare. Den där instrumentet räcker inte till. Du har förstått det. Du behöver något bättre. Du behöver en saxofonist. Då får du ta ett svärd istället. Du har ingen sax, du får ta ett svärd. Prisat vare Herrens namn. Han är god. Det var halva predikan utav resten. David flydde för kung Saul. Saul ville döda honom. Och han kom till profeten Samuel, Shmuel. Och profeten Shmuel stod och ledde de andra profeterna i profetisk hänryckning, står det. Vad gjorde de? Det var det vi gjorde här, fast på ett annat plan som är mycket högre än vad vi hade nu. Och när Saul skickade sina sändebud för att hämta David hos Saul, hos Shmuel, så kom sändebuden i närheten av den här området där Samuel stod och ledde de andra profeterna. Och då kom Herren sände över dem, så de kunde inte hämta David. Och då skickade Saul ännu fler och så kom de också över här över, under Guds handelskraft. Och de kunde inte göra det de skulle göra som kungen hade sagt att de skulle göra. Hämta David. Och då tänkte Saul: ja, men då går jag väl själv då. Och så kommer Saul och närmar sig. Och plötsligt så kommer Guds ande över honom. Så han kunde inte heller. Och han profeterade. när Samuel ledde profetlärjungarna i lovsång. Vet ni var de var någonstans? Ja, det kanske inte var just då, men på ett annat ställe där det fanns profetlärjungar. Så stod de precis vid gränsen till Filisternas område. Där Filisternas ledare var. Det var så ärkefienderna till Israel. Det som att ställa ett lovsångsteam precis vid Gaza där de skjuter raketerna på oss. Där ställer vi oss profeterna och så sjunger vi där. Det var det de gjorde. Vad var det för mening att ställa profeter som sjöng Herrens lov precis vid fienderna? Jo, för då kunde inte fienderna komma in i Israel. Jag menar, om kung Saul och hans sändebud kom så starkt under Guds hande, hur skulle då inte fienderna känna då i närheten där? Så, det går inte att gå in där. Det är någon slags ljus på något sätt. Någon slags ballong där. Man kommer inte in där. Andlig substans. Producerat av Herrens tron som är när Israel sjunger lovsånger. Herrens närvaro. Vi har en del att lära oss. Det här var en liten övning. Och jag har svårt att förstå att ni kan sitta ner. Det är en del som liksom, det var någon som sa igår att svenskan är som en ketchupflaska som har varit i kylskåpet. Du vänder på den, det händer ingenting. Och så skakar du och skakar och så kommer allt ihop på en gång. Det var tydligen en del som inte riktigt blev skakade här. Varför var det så här aggressivt? Varför var det takt och rytm i det här? Vad är det för budskap i det? Jo, det är att det finns skal runt våra själar som håller oss bundna. Så att vi inte är fria i anden. Och det bryter man genom den här typen av musik. Det var inget som jag hade planerat. Och det behövs mycket sånt här, verkar det som. Det var så likadant igår när vi började, häromdagen. Så om vi hade haft profeten Samuel här med sina profetlärjungar, då skulle de hålla på här. Befria folket så det ketchupen kommer ut till slut. Vi läste ju uppenbarelsebok att det var som torden, som brust av stora vatten. Ni kom från Norrland och Tärneforsen och sån här, vi var besökte när vi var små. Det var riktigt starkt ljud, Tärneforsen, där det forsade. Det är riktigt stort. Och det är många stora vatten tillsammans, så lät det. Och sen så var det plötsligt harpospelare. Så det var ju båda delarna då. Men det finns också de här rytmerna som är starka och aggressiva från Gud mot sina fiender. Och från det som skal som binder oss. Kung Josafat, Jehoshafat på hebreiska. Vi har flera kapitel i andra krönikeboken om honom. Han var en väldigt gudfruktig kung. När han blev kung så började han att lära folket Toran. För folket hade inte så mycket kunskap om hur man ska följa Guds bud. Så han skickade runt lärare i hela landet och insatt också domare i städerna så att de skulle få folket att följa Guds bud och att de som var olydiga blev dömda. Och det var en väldigt fin reformation han gjorde i landet. Han fick mycket välsignelser av Gud och Gud var med honom på alla sätt. Och plötsligt så kommer fienden in i landet. Ammons och Moabs och Seirs folk kommer in. Och då blir folket rädda. Fienderna kommer. Det står om det i andra krönikeboken 20. Och jag skulle rekommendera att du läser hela kapitlet. Jag ska inte läsa det nu för det är sent. Men läs hela kapitlet. Som läxa. Jag ska berätta lite grann om vad som hände. Josafat blev rädd och han beslutade att han skulle rådfråga den evige och han utlyste en fasta över hela sitt land och de samlades för att söka hjälp hos den evige. De kom från alla städer i Juda för att söka den evige i templet i Jerusalem då naturligtvis. Och så bad de och sa så här i vers 6. Herre, våra fäders Gud, är inte du Gud i himlen och den som råder över alla hedna folkens riken? I din hand är kraft och makt och det finns ingen som kan stå dig emot. Var det inte du, vår Gud, som fördrev detta lands invånare för ditt folk Israel och gav landet åt din vän Abrahams efterkommande för evig tid? De bodde där och de byggde där en helgedom åt ditt namn och sa: om något ont kommer över oss, svärd och straffdom eller pest eller svält, så vill vi träda fram inför detta hus och inför ditt ansikte, för ditt namn är i detta hus. Och vi vill ropa till dig ur djupet av vår bedrövelse och du ska då höra och hjälpa. Se nu folket från Ammon och Moab och Seires bergsbygd. Det var deras område du inte lät Israel gå igenom när de kom från Egyptens land, utan de tog en omväg bort ifrån dem och förgjorde dem inte. Se hur de nu lönar oss. De kommer för att driva bort oss från din besittning som du har gett oss till arvedel. Ska inte du, vår Gud, hålla dom över dem? Vi förmår ingenting mot denna stora skara som kommer mot oss och vi vet inte vad vi ska göra. Men våra ögon är vända till dig. Vi förmår ingenting och vi vet inte vad vi ska göra. Men du är ju där. Det är väldigt bra att ha den inställningen. Du behöver inte alltid veta vad du ska göra. Och du behöver inte heller ha förmåga. Men det du behöver göra är att vända ditt ansikte eller dina andliga ögon och söka Gud och fråga vad han säger. Och om du har den, om du är tränad att tro på Gud, lita på honom, så blir du inte rädd när det kommer dåliga nyheter. Och du fruktar inte några dåliga nyheter. Vad som helst som kan hända, så ska jag ändå fråga Gud, för han är med mig. Han kommer att hjälpa mig. Om du oroar dig så kommer Gud att hjälpa dig. Och om du inte oroar dig så kommer Gud att hjälpa dig. Så varför oroar du dig då? Det är den logiken som jag har levt på de sista åren. Det är bättre att sluta oroa sig då. Vi förmår ingenting. Och vi vet inte vad vi ska göra, men våra ögon är vända till dig. Hela Juda stod inför Herren med sina små barn, sina hustror och söner. Då kom Herrens ande mitt i församlingen över Jahaziel, son till Zakaria, son till Benaja, son till Jegiel, son till Matania, en levit av Asafs söner. Det var ingen falsk profet som man inte vet vilken var han kom ifrån. Man visste vem det var. Det var våran kompis här. Vi vet vem han är. Exakt vem det är. Våran broder. Han sa: lyssna! Alla ni i Juda och i Jerusalems, ni Jerusalems invånare och kung Jehoshafat. Så säger den evige till er. Var inte rädda eller modlösa inför denna stora skara, för striden är inte er utan Guds. Gå imorgon ner mot dem. De drar då upp för Hasisbacken och ni ska träffa på dem där dalen, där dalen tar slut framför Jeruels öken. Men då är det inte ni som ska strida. Ni ska bara stiga fram och stå stilla. Och ni ska få se Herrens frälsning. Han är med er, ni från Juda och Jerusalem. Var inte rädda eller modlösa. Gå imorgon ut mot dem och Herren är med er. Det var en väldigt krigsförberedelse det. Ställ er där bara. Gör ingenting. Då böjde Jehoshafat sig ner med ansiktet mot marken. Och alla judamän och Jerusalems invånare föll ner för den evige och tillbar den evige. Och de leviter som hörde till kehatiternas och koraiternas folk stod upp och lovade Hashem, Israels Gud, med hög och stark röst. Tidigt nästa morgon gick de ut till Tekoas öken. Och när de drog ut steg Jehoshafat fram och sa: Hör mig, ni av Juda och ni av Jerusalems invånare. Stå fasta i tron på Herren, er Gud, så består ni, och lita på hans profeter så lyckas ni. Sedan han hade tagit rådgjort med folket ställde han upp sångare som skulle prisa den evige i helig skrud med kläder som används i templet. Medan de drog ut framför den beväpnade herren. De skulle sjunga Hodul Adonai Leolam Hasdo. Tacka den evige, evig är hans nåd. Det var en väldigt härlig krig. Jag skulle önska att Israels armé vore sån idag. Ja, då har vi superduktiga krigare här från Israel. Med alla den modernaste utrustningen som vet precis hur man ska kriga mot fienderna. Ja, så ställer vi vitklädda sångare framför soldaterna. Och så börjar de sjunga. Hodul Adonai Leolam Hasdo. Eller något liknande. Hur kände fienderna då? Och plötsligt hände det. De blev attackerade bakifrån. Men Tanakh berättar inte vem det var som attackerade. Ska vi läsa det? Och när de började sjunga och lova lät den evige ett angrepp komma bakifrån på folket från Ammon, Moab och Seiris bergsbygd. Det var ju alla de här tre grupperna som hade kommit in i landet. Och så kom en attack bakifrån. Vilka var det? Det står inte. Ett angrepp kom bakifrån mot Ammon och Moab och de folket från Ammon och Moab och Seiris bergsbygd som hade kommit mot Juda, och de blev slagna. Folket från Ammon och Moab reste sig mot folket från Seirs bergsbygd. Inbördeskrig bland fienderna. För att förinta och förgöra dem. Och när de hade gjort slut på folket från Seir hjälptes de åt att förgöra varandra. Och där stod de och sjöng. Och så slogs de där ner och slog ihjäl varandra. Och så gick de ner och kollade, och det var inte en överlevande. Och så började de plundra allt som de hade tagit med sig. De hade ju massor med grejer där. Pengar och mat och hästar och allt möjligt. Mat kanske de inte tog, men de hade massor med grejer. Och de tog så mycket så de inte kunde ta med allting och dra allting till Jerusalem. Och så började de prisa Herren och prisa Herren. Bra lektion. Krigföring i anden är inte fokuserad vid de onda andarna. Lyssna på vad jag säger. Det här är en snedvridning av förståelse för vad andlig krigföring är. Och jag vill varna för den typen av andlig krigföring. Du ska inte stå och kriga mot djävulen. Det är inte bibliskt. Andlig krigföring är alltid inför Gud. Varför får fienden attackera oss? Det får han därför att Gud tillåter det. Så om vi har problem med fienden så ska vi göra upp det med Gud. För han styr över fienden. Vi tar upp det med Gud. Paulus säger det, jag har en satans ängel som har slagit mig. Och jag har bett Gud att han ska ta bort honom. Paulus attackerade inte den ängeln. Var försiktiga med det här. Det här är farligt. Det är bara när man får fullmakt från Herren att tala ut ord. När man har varit vid tronen så kan man tala ut ord till vissa ondska onda makter. Men om du inte har varit vid tronen, akta dig för att attackera. För det är Gud som styr sin värld. Vi har inte två gudar, det är bara en Gud. Det är inte en god och en ond Gud som slåss mellan varann. Det funkar inte så. Satan är Guds tjänare. Han gör bara vad Gud tillåter och släpper till för honom. Så det är vårt förhållande till Herren, det är alltid frågan. Ja. Vi ber att Herren ska lära oss att hitta tonen hela tiden. Sjung när du ber. Sjung när du är ensam. Sjung när du jobbar. Sjung i tungor. Låt det flöda här på insidan. Och stäng av den där musiken. Var du musiken? Så kommer din andliga människa att växa och kunna ta över kontrollen i ditt liv. För det står att Herren tronar på Israel. Och det är också de rättfärdiga bland folket som har blivit inympade i det andliga, i himmelska Israel. Som tillhör Israel. Så när du lovsjunger så visar Herren sin tron i ditt liv. Och det är ett mäktigt redskap att vinna seger när det är jobbigt. Det talar om Davids nyckel i Uppenbarelseboken. Han som har Davids nyckel. Och jag tänkte, vad är Davids nyckel? Ja, det är hans kungamakt, hans regering. Men det är också en sak. Vet du vad Davids nyckel är? Det är det som står i psalmerna. När han först klagar och klagar och klagar. Och sen plötsligt så öppnar han med nyckeln. Och börjar prisa, 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 prisa. Och så löser det sig. Nyckeln är att prisa när det är jobbigt. Då låser du upp det svåra. Det är Davids nyckel. Använd den så mycket du kan. Tack ska ni ha för att ni lyssnar. Må Herren hjälpa oss i detta. Nu ska vi be en stund. Fader, jag tackar dig för att du är god. Adol Adonai Leolam Hasdo Enkla ord, det var det de sjöng, vänder de sjöng. Tacka Herren, i evighet vara hans nåd. Tacka Herren, i evighet varar hans nåd. Tacka Herren, i evighet varar hans nåd. Sjung med mig. Jag sjunger på en enkel ton här. Tacka Herren, i evighet varar hans nåd. Och nu ska du ställa dig upp innan det smäller. Tacka Herren, i evighet varar hans nåd. Och så kan du lägga på en andra stämma, en tredje, en fjärde, en femte, en sjunde och en åttonde stämma om du vill. Du kan sjunga upp och ner och ändra ton åt allt vad du vill. Du är helt fri. Tacka Herren, evighet varar hans nåd. Tacka Herren, evighet varar hans nåd. Tacka Herren, i evighet varar hans nåd. Du ska sjunga med, tycker jag. Det blir bra när du sjunger med. Tacka Herren, i evighet varar hans nåd.
tackar en. Evighet varar hans nåd. Tackar Herren, evighet varar hans nåd. Och sen kan vi sjunga annat som du vill, vad du vill. Sjung och prisa din Gud, han är god. Tacka Herren, i evighet varar hans nåd. Hans nåd varar evighet. Tacka Herren, hans nåd varar evighet. Tacka Hashem, hans nåd varar evighet. Halleluja, halleluja. Esa, kan du komma, är du snäll? Den här gitarren står alldeles för ensam. Halleluja, na 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 ja ja, na 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 ja 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 ja. Jag vet inte om det är G eller vad det kan vara. Hittar den tonarten nu då någonstans? Imana ja 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 ja. F. Är det bra med F? Ska vi höja den? Tona na na, genom lite kräm här på micken för gitarren. Tacka Herren, i evighet varar hans nåd. Det är jag som inte stämde, det är gitarren som inte stämde. Ja, tacka Herren, hans någorlunda ganska bra i alla fall. Tacka Herren. Jag tror att vi ska byta, för du har lite svårt med F. Det är svårt med gitarr F. Vi tar G. Så går vi upp från F till G. Fast det måste vi ha lite hjälp. Na 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 na. Tacka Herren, i evighet varar hans nåd. Och nu ska du leda oss till någonting nytt här. Nu ska vi ha en ny sång med Esa. Esa är Naile Harim. Det betyder jag ska lyfta min ögon mot himmelen.
Har du en mick?
Där har du en mick. Esa är en gudsman. Han är en sångare. Han har mycket på insidan. Och mycket kommer ut. Mycket mer ska komma ut. Prisa dig för Esa, fader. Na 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 na.
Får den här tonen som vill. Kör på bara.
Mi na 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 na.
Vi följer dig, Esa.
Ma 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 ma. Na 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 na. Ma na 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 na. Ma na 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 na. Na 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 na. Na na.
Tona om du vill, få spela precis som du vill. Thank you.
Vi prisar ditt namn. Vi prisar ditt namn. Vi prisar ditt namn. Vi prisar ditt namn. Tack för din ljuvliga närhet. Tack för den ljuvliga närheten. Tack att du låter ditt ansikte lysa över oss och är oss nådiga. Vi prisar dig, vi tackar dig, vi prisar dig, vi andas dig, vi lever dig. Vi älskar dig.